För mig så finns det ingenting vackrare än när en person fattar ett beslut för Jesus. Och när de beslutar sig för att bli döpta, för att ta ställning för Kristus och för det som han står för. Men vägen dit kan ibland vara något utav en vetenskap. Faktum är att det här att leda människor till Jesus, det handlar om att vi behöver vara beroende utav den helige ande. Men vi behöver också lära oss hur människor fattar beslut. Vi måste förstå psykologin bakom ett beslut för Kristus. Och faktum är så kommer vi att sitta på att Gud faktiskt förväntar att vi har en del i det här. Att vädja till människor, att ställa den här frågan, att utmana människor till att ta ställning. Och jag vet att speciellt i de här breddgraderna så är inte det här alltid så populärt. De av er som känner mig, ni vet att jag oftast gör en form av vädjan när jag predikar eller när jag har en bibelundervisning eller något i den stilen. Och jag säger inte att jag på något sätt har fulländat den här vetenskapen om hur man kan utmana på ett bra och på ett tydligt och på ett kraftfullt sätt. Men faktum är ändå att utan det här så kommer inte människor, eller kommer väldigt få människor, om man säger så, att ta ställning för Kristus. Så vi kommer att titta på det. Jag vill bara lyfta fram den här texten först ifrån Hälsa för hela människan. Ellen White säger att den högsta av alla vetenskaper är vetenskapen om hur man leder människor till frälsning. Så det är en vetenskap. Och det är den högsta av all vetenskap. Och det största arbetet en människa kan eftersträva är att leda människor från synd till helighet. Och precis som i alla olika yrken så finns det såna här hemligheter för framgång, är det inte så? I kockyrket så är det vissa typer av saker man behöver lära sig för att verkligen få till den där smaken, eller hur? Och inte vet jag vad ni har för olika yrken. Ni vet att det finns ofta sådana där hemligheter som verkligen hjälper. Eller inte för att det är nödvändigtvis hemligheter. Men just sådana här saker som ger framgång i en vetenskap. Och samma sak finns det när det kommer till själavinnande. Eller vad jag skriver så här, att hemligheten till att vi ska ha framgång och kraft som ett folk som förespråkar utmanande sanningar ligger i att göra direkta och personliga appeller eller vädjanden till de som är intresserade med orubblig förtröstan på den högste. Här är hemligheten. Om vi ska vinna framgång så behöver vi lära oss att göra appeller. Mark Finley uttrycker det så här. Han är en evangelist. Han säger att, ja, på engelska så uttrycker han det på det här sättet. Att impression without expression causes depression. Alltså ett intryck. Om man får ett intryck, men man får inte ge uttryck för det. Det kan få en att känna sig nedtryckt eller att känna sig deprimerad. Man känner att nu har jag hört sanningen. Och man känner på något sätt att jag vill på något sätt ta ställning. Att jag har faktiskt valt att följa det här. Men om inte det tillfället ges så kommer den här personen att inte få ge uttryck och den kommer att gå mer och mer tillbaka i sin tro. Faktum är Paulus, han förstod det här med hemligheten. I första Thessalonikerbrevet 2, vers 11 och 12 så säger han så här, han skriver till Thessalonikerna: ni vet också hur vi förmanade och uppmuntrade var och en av er som en far sina barn och vädjade till er att leva ett liv värdigt Gud. Han som har kallat er till sitt rike och sin härlighet. Så vädjade Paulus i sitt arbete. Det gjorde han. Han vädjade att de skulle leva ett värdigt liv. Han sa inte bara att ni får göra som ni vill, och förstås de kunde göra som de ville. Men det var inte så att Paulus tvingade dem till det. Men han vädjade till dem ändå och sa, kan ni inte följa Gud? Att lev värdigt Guds kallelse. Jesus själv uppmanar oss till att göra appeller. I Lukas evangeliet 14, vers 23 så står det så här. Då sade Herren till sina tjänare, gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in så att mitt hus blir fullt. Så om vi vill bygga upp Guds hus, Guds församling på det sättet, så handlar det om, så är Jesus en del i det här, är att uppmana enträget människor att komma in. Hur ofta borde vi göra det här? Eller vad jag säger, att vid varje möte borde innerliga vädjanden göras till människorna att lämna sina synder och vända sig till Kristus. Och vad händer om vi inte gör det då? Ja, det här är vad som händer. Hon skriver så här. Många är övertygade om att vi har sanningen. Visste ni om det? Det är många som är övertygade. Att Bibeln har sanningen. Men ändå synes det som om de var fjättrade i järnbojor och ej vågar ta konsekvenserna av att ställa sig på sanningens sida. Många är i avgörandets dal och det behövs en direkt och allvarlig kallelse för att få dem att ge upp sitt motstånd och ställa sig på Herrens sida. Det är just i sådana kritiska ögonblick som Satan kastar sina starkaste snaror om dessa själar. Vi måste förstå att det är en strid om själar. Och det är en strid mellan det goda och det onda. Så om vi tror att vi kan bara gå och undervisa människor, vi kan bara förmedla information till dem, men vi inte utmanar dem till att följa det, så kommer en annan och vädja till dem och säga, nej, det där ska du inte följa. Ja, men tänk på allt det som du kommer förlora om du följer sanningen. Tänk på alla de här sakerna. Och det här trycket kommer också att bli överväldigande och de kommer att fatta ett beslut emot och dras längre och längre bort ifrån Kristus. I Apostlagärningarna så finner vi ett sådant exempel när Paulus vädjar till Felix. Och det står, när Paulus talar så kommer den här överbevisningen. Då Paulus talade om rättfärdighet, självbehärskning och den kommande domen blev Felix förskräckt. Och han sa det, gå din väg för den här gången. När jag får tid ska jag kalla på dig. I andra översättningar så står det, när jag får läglig tid. När det blir lämpligt, när det blir passande. Många människor tänker på det här sättet. De tänker att ja, jag vet att sanningen är här, jag vet att det här är det som är rätt och sant, men det är lite obekvämt att följa det här. Det passar inte, jag ska vänta tills det blir lämpligt, tills det blir bättre tid. Och vad hände i Felix fall? Blev det någon bättre tid? Det blev ingen bättre tid. Det blev så att han försköt det här gyllene ögonblicket och han fick inte någon mer chans när den helige ande vädjade till honom på det här sättet. Så jag hoppas att det här hjälper oss att förstå hur allvarligt och viktigt det faktiskt är att våga ställa frågor till människor. Att våga göra appeller. Men jag vill bara understryka det här att även om du inte riktigt vet, du känner dig osäker på att göra en appell. Även om du tycker att det är obekvämt, och jag vet att det är obekvämt. I början speciellt när man är ovan. Men gör det ändå, börja göra det. För att Gud kan välsigna, även om du säger det på ett felaktigt sätt så kan han välsigna det. Och du kommer att lära dig genom att göra det också. Men om vi vill bli effektiva så behöver vi förstå en del psykologi och hur människor fattar beslut för Kristus. Det första steget i hur människor fattar beslut är information. Vi kan inte be människor att fatta beslut om de inte har information om vad de ska fatta för beslut. I Matteus kapitel 13 och vers 51 så ställer Jesus en fråga som hjälpte honom att förstå om informationen hade gått fram. Och den lyder så här. Matteus kapitel 13 och vers 51. Han säger, har ni förstått allt detta? Och de svarade honom, ja. Så Jesus, han frågade, när han hade hållit en undervisning så frågade han, har ni förstått vad jag menar? Är det tydligt det här som jag har sagt? Och då, om personerna förstod det så svarade de och då kunde Jesus gå vidare och också vädja till dem att följa det. Nästa steg är övertygelse. Och den här övertygelsen är faktiskt ingenting som du och jag kan göra någonting åt. Du och jag kan inte övertyga någon. Oavsett hur bra och fina argument vi har så är det här Guds andes kraft verkar. I Johannes kapitel 16, vers 8. Det står om den heliga ande. När han kommer skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Så du och jag, vi kan inte överbevisa världen om vad som är rätt. Vi kan presentera information. Men om informationen slår rot i människors sinnen beror inte på dig eller mig eller på hur skickliga vi var i att undervisa, utan det beror helt och hållet på Guds ande. Och när vi ser Guds ande verka, då vet vi att den helige ande talar till människors sinnen. Och hur vet man då ifall en person är överbevisad eller är övertygad om någonting? Ja, vi ska titta på det lite längre fram. Eller faktum är, låt oss läsa det direkt här. Vi ska se på hur Jesus förstod det här. Men låt oss gå först till Johannes 3 och vers 8. Det finns ju ett problem i det här. Vi kan inte se den heliga ande. Så vi kan inte se, aha, nu sitter den heliga ande där och överbevisar den där personen. Nu har det gått upp ett ljus liksom. Så det är ett problem. Men Jesus säger så här i Johannes 3 och vers 8. Vinden blåser vart den vill. Du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Hur många av er har sett vinden blåsa?
Idag.
Har ni sett det?
Men jag ser bara det är
vi kan inte se själva vinden. Precis lika lite som vi kan se den heliga ande. Men vi kan se effekterna av vinden, eller hur? Och på samma sätt kan vi se med den heliga ande. På samma sätt är det med de som är födda av anden. När den heliga ande talar till människors sinnen, då kan vi se att saker och ting börjar hända. Vi kan se att trädet börjar vaja, så att säga. Och då förstår vi, aha, Guds ande håller på och talar till dessa människor. Så efter att vi har undervisat, eller under tiden medan vi undervisar, så behöver vi titta. Vi behöver observera personerna och se hur reagerar de på det här budskapet. Verkar de som att de tar emot det? Verkar det som att de förkastar det? Och vi måste försöka läsa av situationen och se om Guds ande verkar i dem. Titta på hur Jesus gjorde. Här är från vändpunkten. Med stor iver gav Jesus akt på de skiftande ansiktsuttrycken hos sina lyssnare. De ansikten som uttryckte intresse och uppskattning gav honom stor tillfredsställelse. Och sen står det, när han lät blicken glida ut över folkskararna upptäckte han ansikten som han tidigare hade sett. Upplystes också hans eget ansikte av glädje. När den tydligt förklarade sanningen avslöjade en eller annan omhuldad villfarelse lade han märke till de förändrade ansiktsuttrycken. Den kalla, avvisande blicken som talade om att upplysningen var ovälkommen. Och när han såg människorna avvisa fridens budskap berörde det honom mycket djupt. Så om vi vill vara själavinnare för Kristus måste vi följa hans exempel. I undervisningen måste vi titta på människor. Vi måste se hur de tar emot budskapet. Är de kyliga, kalla, liksom stänger av? Eller är de mottagliga, öppna och suger åt sig det här? Det finns både positiva och negativa effekter av den heligandes verk. De positiva, om man ser att personen den får glädje. Till exempel när jag studerade en gång med en person som han ställde en fråga om. Vi hade studerat om Daniel kapitel 2, de olika rikerna. Och han var inte så säker på det här med, kan det här verkligen vara sant? Alltså det är otroligt om det är så. Men han ställde en fråga till mig, att hur vet vi att det här verkligen är Medie-Persien och Grekland som det handlar om i de här texterna. Det står ju inte uttryckligen. Så vi slog upp till Daniel kapitel 8 där. Och så läste vi att till och med namnen på Medie-Persien och Grekland nämns där. Och jag bad personen att läsa det. Och personen läste det. Och plötsligt så sken han upp. Och han sa, men det står ju här rakt i Bibeln. Då visste jag. Aha, Guds ande hade talat till honom. Den här personen har tagit emot det som Bibeln säger. Glädje. Berätta för andra. När någon kommer och säger, ja, vet du vad jag lärde mig där på bibelundervisningen? Och då vet vi att den här personen har verkligen berörts av Guds ande. Personliga tillämpningar, de börjar tänka på, hur kan jag applicera det här till mitt liv? Tårar. Det kan vara ett tecken på att Guds ande har berört den här personen. De kan inte hålla sig borta. Det är därför du är här så mycket. För Guds ande har talat till dig. Ansiktet lyser upp. Personen blir vänlig. Man ställer frågor. Frågor är något av de viktigaste tecknena som jag letar efter när jag håller bibelundervisning. Om en person aldrig ställer en enda fråga, då är jag lite orolig för att den här personen har inte riktigt tagit emot budskapet. För att de har inga frågor. Men om en person ställer frågor, då vet jag att aha, det här är mycket positivt. När de själv börjar studera ett ämne. När de har positiva attitydförändringar. Förändrar sin livsstil. Kompenserar. Om man säger att jag blev magsjuk nu den här dagen. Men kan vi inte träffas en annan dag den här veckan? Alltså man försöker kompensera det som man missar. Det är verkligen ett positivt tecken på att Guds ande berör den här personen. Frid. När en människa får frid i själen. Det är ett tydligt tecken på att Guds ande har berört dem. När de ber om saker. Ifall det är ett allvarligt beslut. Att de säger att jag vill verkligen be om det här. Då vet vi, aha. Guds ande har talat till den här personen. Och då behöver vi också be för dem. Att de också ska våga fatta rätt beslut. Negativa tecken på överbevisning. Det kan vara sorg. Det kan vara att människorna förkastar budskapet. De kommer med ursäkter och säger, nej, men jag kan inte göra det på grund av det och det och det och det. Och hitta på nya ursäkter varje gång om man visar svaret utifrån Bibeln. Tårar kan också, det kan både vara positiva och negativa tårar, tyvärr. Om personen undviker, ibland när jag studerar med någon så blir de plötsligt tysta och de tar ingen kontakt överhuvudtaget. De håller sig borta. Om jag skickar ett sms till dem eller någonting så svarar de inte. Om man ser dem på gatan någonstans där så går de fort över till andra sidan och låtsas som att de inte har sett den. Då vet man att aha, den här personen, Guds ande har talat till dem, men de tar inte, de vill försöka ta avstånd ifrån det här. De blir liksom rädda för mig, som om jag skulle göra dem något illa. Men så fungerar det ibland. Undviker ilska. Personer blir upprörda. En gång när jag studerade med någon så kom vi till ett ämne då. Och det skedde liksom en situation som gjorde att den här personen verkligen exploderade och blev fruktansvärt upprörd över det här. Och det hände väldigt sällan, kan jag säga, men det kan hända. Men det betyder inte att vi nödvändigtvis har gjort någonting fel. Om vi har bara presenterat sanningen i Guds ord, så har inte vi har gjort samma sak som vi gör för andra personer. Men vi vet att Guds ande har talat till den här personen och det är ovälkommet. Den vill inte höra det här. Så istället så försöker den att bli arg och tycka att, och kanske angriper om oss som är bara budbärare. Och på det sättet visar en ilska. Motvillighet. Invändningar. Vägrar att studera. Negativa attitydförändringar. Rebelliskhet. Till exempel om man har studerat om ett ämne. Låt säga om hälsa eller vad det nu kan vara. Och man har studerat om droger eller alkohol eller vad det nu är. Så kanske den här personen, bara för att visa att jag bryr mig minsann inte om det här, så röker de mitt framför dig eller liksom försöker visa att jag vill minsann inte följa det här som du gör. Det är viktigt att vi ska inte bli chockerade, eller hur? Oavsett om människorna gör på det här sättet. Vi måste bara veta att Guds ande talar till den här personen. Förnekar, oro, irritation. Och de här sakerna, vi kan tycka att om de här sakerna händer, de negativa tecknarna, om vi ser dem, ja, då ska vi bara ta avstånd. Men det borde vi faktiskt inte göra. För både de positiva och de negativa tecknarna visar att Guds ande har talat till människorna. Eller hur? Den enda skillnaden är att den ena tar emot och den andra förkastar budskapet. Så vad behöver vi göra? Jo, när vi ser dessa tecken, då måste vi förstå att nu är den här personen, den vet vad som är sant, den vet vad den borde göra, men den försöker att stå emot eller den försöker att följa. Och då kan vi hjälpa dem att förstå att det inte är vi som försöker att angripa personerna, utan att det faktiskt är Guds ande som talar till deras sinnen. Om vi kan hjälpa dem att förstå det, så kan det hjälpa dem att sluta att stå emot och istället välja att faktiskt följa Kristus. Louis Torres, han berättar en erfarenhet om det här när han hade studerat, och det var en pingstpastor som hade kommit och lyssnat på det här. Så hade han hade kommit dit egentligen för att det var några i hans församling som hade kommit hit, och han försökte att till hans evangeliska möten då som han hade. Och han hade försökt att motbevisa vad Louis Torres hade berättat. Men när han kom dit så började han att förändras. Först ville han ville lyssna på det här, och sen så berättade han för sina medlemmar hur falskt det var det som Louis Torres hade berättat. Men när han kom och satt på de där mötena så började han att känna sig obehaglig, obekväm. För han insåg att det finns många saker i hans liv som inte stämde överens med Guds ord. Och han började sluta komma, så han satt i sitt hus på andra sidan gatan istället och väntade istället för att sitta på mötena. Och Louis Torres bestämde sig för att han skulle gå och besöka den här personen och bara tala med honom. Så han gick dit och knackade på. Han visste att han satt där inne, för hans församlingsmedlemmar berättade för honom om det. Så han knackade på. Ja, det var ingen som svarade. Men Louis Torres sa att jag har tid. Jag sätter mig här och väntar tills han kommer ut. Och tiden gick och den gick och den gick. Och till slut så hör Louis Torres någonting ifrån sidan utav huset. Och så ser han att fönstret öppnas. Och så ser han ett ben som sticker ut genom fönstret. Och sen så ser han, det är den här pastorn som springer ut där. Och han börjar att springa för sitt liv. Som om han var rädd för någonting. Och Och Torres, han är så frimodig att han börjar springa efter. Lite lugnt, inte jaga efter på något sätt, men bara joggade lite efter sådär. Och han visste att den här personen, han var en rökare, så han skulle hinna ikapp honom förr eller senare. Och till slut så gjorde han det, och den här personen, pastorn, han var helt slut och andades så här. Och sen så kom Louis Torres bakom där och han sa, ah, hallå. Och när han såg honom så ryckte han till och sa, åh, hej, är det du här? Ja, vad trevligt att se dig. Och de hade ett samtal, vad gör du för någonting, frågade han. Varför håller du på att springa bort? Och den här pastorn berättade att till slut att, eller det gick faktiskt en tid där emellanåt, men i alla fall slutändan var den här, att pastorn berättade sen att faktum är, han avgjorde sig för sanningen. Han sa att han ville följa det som var sant. Men han sa att, vet du, när du talade om de där sakerna så förstod jag, till exempel om sabbaten och andra saker, så förstod jag att jag kan inte fortsätta att vara pastor i den här församlingen. Och jag älskar pastorskyrket. Jag älskar det att göra Guds verk. Och jag förstod att om jag skulle följa de här sanningarna som du presenterade, så skulle jag få ge upp hela mitt yrke. Det var det han tänkte i alla fall. Men sen förstod jag ju att jag kunde ju fortfarande vara pastor. På grund av att han hade sprungit ikapp på honom också, så hade han fått den här tanken om att jag kan ju fortsätta att göra Guds verk. Och han arbetade då, som när han pratade med honom några år senare, som missionär för adventkyrkan. Och han var otroligt lycklig över det här. Och nu tror jag inte att vi alla behöver jaga i fatt någon person för att hjälpa dem till att fatta ett beslut. Men det visar att människor, de gör underliga saker när Guds ande talar till dem och de försöker stå emot. Men om vi vågar bara möta dem och hjälpa dem att förstå att det är Guds ande som talar till dem, då kan vi leda människor till beslut.
Jag har mött många som blir arg på mig när jag ser det som jag upplever sant i Bibeln, och de har en annan åsikt. Så vill man på mig, men att längst här, det måste vara en krig ett och ett halvt år, så att de vill bli mina vänner på nytt.
Härligt.
Det är nog bara det väntar ut.
Ja.
Och så hälsar jag varje gång jag ser dem.
Och det är det. Vi får inte ta saker personligt ifall de blir arga, ifall vi har presenterat sanningen från ordet. Det är inte på vår auktoritet som vi gör det, utan det är ju Gud som har befallt oss att sprida ordet och evangeliet. Så vi måste tänka att det är inte oss de förkastar, det är inte oss de blir arga på, utan det är ju sanningen ifrån ordet. Så mig personligen, om personer blir arga, så tänker jag bara att jag får snarare ett medlidande med dem, att jaha, de blir arga på sanningen. Och det är inte något positivt alls. Förstås, om jag har gjort något fel, då kan jag be om förlåtelse. Det är inte så jag menar. Men om det är på grund av sanningarna som presenteras, så har vi inget att ta åt oss utav.
Jag skulle inte klara av till liksom ork med att folk blir arga på mig om inte jag skulle ha människor som stöttar mig. Jag har ju pettat dig ibland med sådana här. Så jag har märkt att jag behöver bara källa vård. För att ork vara vän till dem fast de har för mig. Så att vi behöver verkligen bli en församling. Så vi hjälper varandra.
Verkligen. Nästa steg då. Om vi ser att en person är överbevisad om sanningen, är att vi kan också hjälpa dem att känna en större längtan efter att följa sanningen. Och det är så, du kan leda en häst till vattnet, men du kan inte få den att dricka, heter det. Men salt kan få den att vilja dricka, eller hur? Och det är vad, och när vi talar om att beröra känslorna, att vi vill vädja till deras känslor också, så hjälper det människor, det motiverar människor att vilja ta ställning för sanningen. Jesus, han var en expert på att vädja också till känslorna. Han uppmuntrade motivationen eller längtan genom att antingen Att antingen presentera fördelarna med att följa sanningen eller att presentera nackdelarna med att inte följa den. Båda två är motiveringar till att göra det. Så, vi kan titta i Markus 10 till exempel. Markus 10 och vers 29 och 30. Det står: Jesus sade, amen säger jag er. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser och i den kommande tidsåldern evigt liv. Låter det som en bra deal?
Yeah.
Om vi vågar lämna någonting för Kristus kommer vi få tillbaka det då. Hundrafalt igen, säger han. Här i världen plus evigt liv. Jag tycker det är värt det. Och att presentera sanningen på det här sättet hjälper människor att motiveras till att ja, men det är värt det. Om man står inför ett tufft beslut och man tänker att ja, om jag förlorar mitt jobb eller vad det nu är, hur ska jag kunna, det kommer vara helt omöjligt. Man kan presentera bibellöften som säger att Jesus han har lovat att om du uppoffrar någonting för honom så kommer du att få hundrafalt igen. Här i världen plus evigt liv i den kommande. Jag vet inte hur det kommer fungera, men det har han lovat. Om du vågar att följa det som han har sagt. Den negativa aspekten finner vi till exempel i Matteus 16, vers 26. Och där står det: ty vad hjälper den människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Är det värt det? Ja visst, du kanske vinner världens popularitet. Du kanske vinner världens rikedomar. Men om du förlorar din själ, vad har du då vunnit? De här sakerna presenterar Jesus. Och den kan hjälpa människor att motiveras till att känna, ja men de börjar förstå verkligheterna i de här besluten. Att det är inte bara så här ytliga formella beslut som inte har någon påverkan doktrinella beslut, utan det här är faktiskt någonting som påverkar våra eviga liv. Vi kan motivera deras längtan. Människor kanske känner att ja, men jag vill verkligen och jag skulle önska att få känna, uppleva Guds välsignelse. Exempel på positiva motiveringar kan vara att få den heliga ande, att förstås få det eviga livet, att känna frid i sitt hjärta, att vara förvissad om att Gud leder mig, sådana här saker. Andra aspekter kan också ha att göra med, eller man kan också ha de negativa aspekterna i det. Men om vi vill motivera människor så behöver vi också komma ihåg att det kan inte stanna där. Utan nästa steg efter längtan är handling. Eller beslut, att fatta beslut. Låt oss läsa Apostlagärningarna 22. Apostlagärningarna 22. Vers 16. Här så ställer Ananias frågan. Och nu, han talar till Paulus. Eller ja, låt oss läsa vers 14 först. Då sade Ananias: våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja och till att se den rättfärdige och höra hans röst. Ty du skall vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Och nu, varför tvekar du? Stå upp och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Här så ställer Ananias en viktig fråga. Varför tvekar du? Vad är det som håller dig tillbaka? Och det här är en mycket bra fråga. Om vi vill, vi kan inte välja åt människor. Det kan vi aldrig göra. Men vi kan ställa frågan. Vad är det som hindrar dig? Vad är det som får dig att tveka? Varför fattar du inte de här besluten? Och då kommer vi just till det här med handling. Visst är det bra, säger Ellen White, att längta efter att vara god och helig. Men det räcker inte att bara längta. Det hjälper inte. Många kommer att förlora det eviga livet medan de hoppas och längtar efter att leva ett kristet liv. De kommer aldrig så långt att de överlämnar sin vilja till Gud. De väljer inte att bli kristna nu. Om vi säger att ja, bara du vill till himlen så kommer du komma till himlen. Det är egentligen inte sant. Vi måste välja att bli kristna. Och det är skillnad att vilja och att välja. Vi har fått den fria viljan. Vi har fått den här viljans kraft. Och vi har inte förmågan att förändra vårt hjärta. Men när vi väljer att bli kristna, vi säger till Jesus, jag ger min vilja till dig, jag överlämnar mig till dig, jag beslutar mig för att ta det här, då får vi kraften. Då får Guds ande inflytande över oss. Och då får vi också kraft att klara av att göra det. Ta den här lame mannen som låg på backen. Jesus, han kommer och han frågar, vill du bli frisk? Det var den första frågan. Har du motivationen? Och han börjar bortförklara det. Han säger, nej, men det är så länge som jag har varit sjuk och det går inte. Jesus sa inte att jag gör dig frisk. Utan han sa bara, stig upp, ta din bädd och gå. Och nu måste mannen ha tro. Han kunde ligga kvar där. Han kunde säga, men Jesus, okej, om du gör mig frisk så ska jag gå. Gör mig frisk först, sen lovar jag att gå. Då hade han missat det tillfället. Han behövde tro på Jesus ord. Och när han trodde på Jesus ord och agerade ut efter det, så fick han kraften att kunna gå. I samband med det, att han reser sig upp, så får han styrka i sina ben. Och så är det för oss också. Du och jag, vi kan inte av oss själva leva ett heligt liv. Men när vi i tro väljer att göra det, så kommer Jesus att ge oss kraften. I Apostlagärningarna 8 så säger hovmannen också de här orden att se, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Det är återigen en sån där fråga. Vad hindrar mig från att ta det här beslutet? Varför gör det inte det? För det är grejen. Vi kanske känner att men jag klarar inte av det. Nej, det kanske vi kanske inte klarar av att verkligen göra det. Och vi är rädda att om jag fattar det här beslutet så kommer jag bli besviken. Men vad vi kan göra är att välja. Varenda människa på jorden har en fri vilja. Varenda människa på jorden kan välja att göra vad som helst, eller hur? De kan välja att hoppa till månen, eller hur? Man kan välja att göra det. Om man kommer dit eller inte är en annan fråga. Men jag kan välja, nu ska jag göra det, eller hur? Och så är det i det kristna livet. Vi behöver välja. Och då kommer Gud, om det är enligt hans vilja, så kommer han att se till att det blir en verklighet. Så. När jag arbetar med människor också så är det viktigt att komma ihåg att alltså det är en otroligt känslig sak att arbeta med människors sinnen. Och vi måste verkligen ha kontakt med den helige ande hela tiden för att veta när vi ska tala, när vi inte ska göra det. Och det här är det är den högsta vetenskapen, så bara för att vi inte kan det efter en dag så betyder det inte att eller vi behöver inte bli missmodiga för det. För det är en absolut den mest avancerade vetenskapen, men det betyder inte att vi inte kan lära oss lite utav det och börja lära på den här vägen. Hur fattar människor beslut? Ofta så är det så, om man lägger tryck på personen. Alltså man ställer de här frågorna. Vad är det som hindrar dig? Finns det någonting som får dig att tveka? Och ifall personen säger att de inte är redo att fatta beslutet just nu och de liksom står emot det här till varje pris. Vi ska titta på vad man kan göra om personen säger att det finns något som hindrar dem. Jag har en lapp som ni ska få använda er utav här sen. Men om personen verkligen ihärdigt säger att nej, jag vill inte ta det här beslutet nu. Jag kan inte förklara varför, men jag vill inte ungefär. Så låt det vila ett tag. Men bara för att de har sagt nej en gång så betyder det inte att de alltid kommer att säga nej. Och därför så vi släpper trycket ett tag. Vi kanske studerar någonting annat under några gånger. Men någon gång så kommer vi tillbaka till det här. Och då visar vi igen den här allvaret i det. Och oftast då så fattar människor, om de är uppriktiga, ett beslut för att följa Kristus. Om man bara lägger tryck på hela tiden så kommer inte det att leda till ett beslut. Utan människor kommer att bryta kontakten eller vad det nu är. De känner sig för pressade. Ni har hört det, man känner sig pressad till att göra någonting. Och det är inte bra. Inte heller är det andra bra att ge en utmaning och sen så släppa och sen så bara låta det fortsätta. Och säga, ja, nu är det upp till dem, jag har gett dem en varning. Och om de inte tar ställning så kommer inte jag göra någonting åt det. Utan, för det leder oftast till inget beslut heller. Utan man lägger ett tryck och sen så kan man ta ett avstånd, låta personen be över det här. Man kan uppmuntra dem till att be om saken i så fall ett tag. Och se vad Guds vilja är. En person som jag studerade med, vi hade studerat om dopet. Och personen hade sagt att jag vet att jag borde göra det. Men jag är inte säker på att jag vill göra det just nu. Kanske senare, sa personen. Så jag sa att okej, men be om den här saken. Och hon sa, jo, jag ska be om det. Och sen så studerade vi om andra saker. Och vid något tillfälle så kom vi tillbaka till det här igen. Och då så studerade vi om, eller jag frågade henne faktiskt, har du bett om den här saken? Eller för först så frågade jag, jag funderade på det här med dopet. Vi har ett dopsdatum här, skulle du vilja vara med där? Och hon sa liksom, jag har inte helt bestämt mig ännu och det är inte riktigt tid ännu. Jag ska vänta tills det känns bra. Så jag frågade henne, har du bett om saken? Och hon sa, jag såg direkt att hon blev berörd av det här. Hon sa, jo, det har jag gjort. Jag frågade bara lite försiktigt, vad sa Gud då till dig? Hon sa, Gud sa att jag ska gå framåt och fatta beslutet. Så, hon var övertygad. Men om jag inte hade ställt de här frågorna så hade hon lämnat och aldrig fattat det här beslutet. Och jag visade henne Matteus kapitel 28. Jag sa att, vad säger Jesus här? Hur många önskar han ska bli döpta? Alla, sa hon. Jag frågade henne att, tror du är inkluderad bland dem alla? Ja, sa hon. Det är klart. Så är det Guds vilja att du ska bli döpt? Ja, sa hon. Det är tydligt. Jag sa till henne att, vet du, Jesus, han har all makt i himlen och på jorden. Och han kommer att vara med oss alla dagar intill tidens slut. Det enda som han inte gör för oss är att välja. Han lämnar det till oss. Så jag frågar henne, finns det någonting som hindrar dig från att fatta det här beslutet och att välja? Hon tänkte ett tag och sen så sa hon att, okej, sätt upp mig. Jag är med på det här datumet. Hon blev döpt. Prisa Gud. När vi kan samarbeta med Guds ande så kommer det att leda till att personer tar ställning för Jesus. Några saker att tänka på när vi gör appeller. En sak som gör människor rädda för appeller är att man känner att, vem är jag att fråga en person om de här sakerna? Jag har ju ingen... Vem tror jag att jag är? Jag tror att jag sätter mig över andra personer och låtsas som att jag är fullkomlig och därför så... Och så tänker många. Att vem är jag, och jag som att ge appeller? Men låt oss inte tänka på det sättet, för det är inte vi som faktiskt ger appeller. I andra Korinthierbrevet kapitel 5 och vers 20 så säger Paulus så här. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Här har vi Paulus vädjan, hans appell. Och vem är det som förmanar? Jo, det är Gud som förmanar genom oss. Om vi förstår att det är genom oss, genom vår vädjan, som personer, eller som Gud vädjar till människor om att följa honom, då behöver vi inte vara rädda för att göra det här. Vi kan känna att det handlar inte om mig. Det handlar om vad Gud vill för deras liv, och jag ska bara säga det som Gud säger. Och det här kan hjälpa oss att förstå att vi inte behöver vara rädda. Kasta bort varje apatisk anblick och led människor till att förstå att det är liv och död i dessa allvarliga frågor, beroende på om de tar emot eller förkastar dem. När du presenterar testande sanningar, fråga ofta vem som är villig att helga sitt hjärta och sinne med hela sin tillgivenhet till Gud. Eller förlåt, till Jesus Kristus. Nummer 2. Kristi kärlek måste alltid vara motivet. Paulus säger, Kristi kärlek driver oss. Eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe och därför har alla dött. Så vad var det som drev Paulus? Var det att han ville få mer medlemmar i kyrkan? Var det att han ville öka tiondegivandet? Och vad det som var den grundläggande motiveringen? Jo, det var Kristi kärlek som drev honom. Han kände att jag vill nå ut med evangeliet till andra människor. Och det måste vara motiveringen till oss. När vi vädjar också måste vi hjälpa människor att förstå det här. Det handlar inte om att säga att ja, min kyrka är bättre än din. Utan det handlar om att säga att visa att Jesus älskar oss så mycket. Och därför så vill han att vi också tar ställning för de här sakerna. För att det handlar om vår relation med honom. Och om vi älskar honom så vill vi följa honom. Som Jesus sa, om ni älskar mig så håller ni mina bud. Så de här sakerna måste vi förstå att det är det som ligger till motivet bakom vårt sätt att arbeta. Hur ska vi tala? Tala med en säkerhet och innerlig kärlek. Om vi gör en vädjan och vi är väldigt försiktiga och säger att ja, skulle du kanske vilja ta någon ställning? Du behöver absolut inte, men om du känner för det, eller, då blir det inte något ställningstagande. Då känner folk som att jaha, nu försöker de sälja någonting och ja, nej, jag vill inte ha något, ungefär. Så det är inte det vi måste göra. Vi måste tala med säkerhet och tala med innerlig kärlek. Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 2:4, mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Den helige andes kraft och säkerhet hjälpte Paulus i hans verk. Hebreerbrevet 10:35 säger, kasta därför inte bort er frimodighet som ger stor lön. Så om vi är frimodiga, ju frimodigare vi är, ju större blir lönen, eller hur? Så kommer det att vara. Så vi måste tala frimodigt. Vi måste förstå att människorna som vi talar med måste förstå att vi själva tror på det vi säger. Eller hur? Om det inte syns att vi tror på det vi säger, varför ska de tro på det vi säger? Det var en predikant en biskop i engelska kyrkan. Eller han var faktiskt ärkebiskop i Canterbury. Och han pratade med en skådespelare. Och han sa, herr skådespelare, hur kommer det sig att ni har sån kraft att beröra människors liv, att påverka människors liv. Nej, vi har inte alls sån kraft. Vad är din hemlighet? Frågade han. Och skådespelaren svarade mycket respektfullt till den här ärkebiskopen och sa att ja, herr ärkebiskop, med underdånig, jag minns inte vad han sa, men han sa med allra största ödmjukhet så vill jag säga till dig att det ligger i kraften i entusiasm. Han sa, vi på teatern, vi talar om det som inte är sant, som om det var verklighet. Medan ni i predikstolen, ni talar om det som är verklighet, som om det var teater. Som om det inte var sant. Och Det kanske ligger något i det. Talar vi verkligen som om vi menar det? Tror vi verkligen på de här sakerna själva? I så fall så har vi ingenting att frukta. Det är liv och död i dessa saker.
Får jag fråga dig så här? Mm? Men när jag utan människorna och pratar om Jesus och så där, jag blir förvånad varje gång. Alltså, varje ord jag säger så tror jag till 110% på. Alltså, normalt är det inte så där hör. Och jag blir så övertygad när jag pratar med folk. Är det andra som gör det?
Troligtvis.
Alltså, jag skulle kunna gå i döden för det som jag säger då just för det är det största sanningen i mitt liv.
Mm.
Jag blir lika förvånad varje gång när jag pratar med folk.
Det är ju så länge vi vet att det vi säger stämmer överens med ordet. Då kan vi verkligen ha den här frimodigheten. Vi kan våga säga det. För det är inte vi som säger det, utan det är egentligen bara ordet som säger det. Vi bara säger det i andra hand. Ja. Här så skriver Ellen White i Liv och hälsa. Tala med den kraft och intensitet som erfordras för att nå hjärtan. Vi behöver tala med kraft och intensitet. Så, innerlig kärlek. Och sen en annan sak. Tro att dina åhörare behöver ta ställning. Om vi inte tror att personerna behöver höra budskapet som vi presenterar, varför presenterar vi det? Om vi bara tror att de behöver bara lyssna för att ja, du vet redan allt det här. Så kommer vi tappa all kraft som vi har. Så därför måste vi förstå att om vi har bett om saken och vi har valt ett ämne, låt oss presentera det som om den här personen verkligen behöver höra det. Och om vi gör det så kan vi vara säkra på att vi kommer få en helt annan kraft. Och andra saker också, till exempel när man predikar. Lita på att det finns någon person där inne som behöver höra budskapet. Om du inte tror det, om du tror att ja, men alla här är redan omvända eller ja, alla här har redan tagit ställning, så ja, då har du ingen frimodighet att tala. Så det behöver vi alltid tänka på. Nummer 5. Gör appellen tydlig. Och nämn tidpunkten när man ska ta ställning. Och när ska vi ta ställning? Vad sa Josua? Att välj, vad sa han, imorgon om 2 veckor? Han sa välj idag vem ni vill tjäna. Och att säga tidpunkten nu, idag är frälsningens dag. Nu är den rätta tidpunkten. Om du tittar på reklamerna på TV, vad säger de? Ja, ring det här numret om några veckor när du har funderat på det. Nej? Det gör de inte. De säger ring nu. Ja, och det är för att det hjälper oss och motiverar oss till att jag ska göra det nu. För de vet, psykologin, att om jag skjuter upp det så kommer det bli svårare för mig att fatta beslutet. Mm. Och förstås, många av de här reklamerna som vi ser, där vill de att man inte alls ska tänka igenom beslutet. Och det vill inte vi ha. Vi vill informera människor i deras förstånd. Vi vill beröra deras känslor. Men sen också vädja till dem om det som faktiskt är viktigt. För det är egentligen inte viktigt om jag köper Colgate eller Pepsodent i affären. Men om jag väljer Kristus eller evigt liv eller evig död, det spelar roll. Så vi har rätt att göra det. De som håller på att göra reklam, de har trängt in på ett område som de egentligen kanske borde vara försiktiga med. Nå, i alla fall. Jag ska inte säga mer om det, men gör appellen tydlig. Var tydlig med vad du frågar. Och ett sätt att göra den tydlig är att skriva ner den i förväg. Och sen så repeterar du den för dig själv tills du kan säga den utan anteckningar. Men jag har många av mina appeller som jag gör har jag nedskrivna i min bibel. Så i princip så läser jag bara det som står där. Och det kan man göra i början. Bara läsa det som står där, okej. Okay. Och sen så ställer man den frågan, är du villig att ta ställning för det här? Och om någon säger ja så säger man prisa Gud, man beseglar beslutet med bön. Och så fortsätter man sen igen. Nummer 7. Efter att man har ställt den här frågan, vad är det som hindrar dig från att ta ställning. Ibland så kan det bli en obehaglig tystnad, som jag sa. Och låt den där tystnaden, var inte rädd för den tystnaden. För det är under tystnaden, i den stilla rösten, som Guds ande faktiskt talar. Så om en person sitter och de tänker, och man ser att det är en kamp som pågår i deras sinnen. Vi är så benägna att så fort vi ser den här kampen att försöka släta ut och säga men det är lugnt och du behöver inte ta någon ställning nu, du kan fundera på det och sen så. Men ha lite tålamod. Våga ha lite is i magen. Även ifall det blir lite obehagligt för dig, om den här personen håller på och kämpar, så be för dem. För det är en andlig kamp som pågår. Be att Guds, att de ska våga fatta ett beslut för Kristus. Och sen ifall de då, låt nästa ord vara deras. För de kommer att säga någonting förr eller senare. Och då kan man se hur Guds ande har lett.
Det är nog någonting som jag vill lära mig.
Amen. Och det är sånt här vi lär oss när vi samarbetar med Guds ande. Så måste vi förstå att okej, det är inte jag som gör jobbet, det är Guds ande. Så då måste vi ge honom lite utrymme. Mm. Inte bara prata hela tiden och så fort det blir något tyst så vet vi inte var vi ska ta vägen. Utan låt oss lita på att Guds ande kan tala. Så jag har lite exempel här då. På en appell som man kan ge. Och här är till exempel då för frälsningen, när jag har studerat om den. Först är den här informationen. Har du sett att frälsningen är en fri gåva som Jesus vill ge oss? Om de säger att ja, jag har sett det idag, det är tydligt från det vi har studerat. Och sen så har vi den här övertygelsen för att veta om vi ser att personen är övertygad eller om vi vill. Alltså, vad handlar övertygelse om egentligen? Jo, övertygelse handlar om att personen förstår att om jag inte följer det här så går jag emot Guds vilja. Då vet jag att en person är övertygad eller överbevisad. Och det, som sagt, det kan du och jag inte göra, men vi kan se ifall den här personen tror det. Till exempel genom att ställa en fråga eller genom att titta på hur de tar emot och hur de reagerar. Så tror du att Jesus älskar dig och längtar efter att lämna. Förlåt när jag skriver fel här. Tror du att Jesus älskar dig och längtar efter att du ska lämna dig till honom? Ska det vara. Jag skriver fel här. Och då säger jag tror att Jesus älskar mig. Att han vill att jag ska lämna mig till honom. Så säger jag så här. Tänk dig att Jesus stod här i rummet och han sa till dig. Det är också viktigt, en annan viktig sak. Att använd personens namn. Gör det här personligt. När du gör en appell. Så om jag studerar med en Maria, så säger jag att Maria, tänk dig att Jesus stod här i rummet och sa till dig att Maria, du kan inte rädda dig själv, men jag älskar dig och jag har själv tagit ditt straff på mig. Så jag ber dig, ge mig ditt hjärta och låt mina vägar behaga dig. Vad skulle du säga om Jesus stod här och sa dessa ord till dig? Här vädjar jag till deras känslor. De tänker sig, de föreställer sig Jesus och det som han gör. Och om de säger då att då skulle jag säga här får du mitt hjärta. Så säger jag, pris Herren, vet du vad? Jesus säger att det är två eller tre samlade i hans namn, där är han mitt ibland dem. Så han är här, även om vi inte kan se honom. Och han har hört ditt svar. Så ska vi böja vårt huvud och besegla detta beslut inför honom. Och då kan de försäkra sig om att jag har faktiskt tagit en ställning. Jag har beslutat mig för att följa Jesus. När jag studerar om striden mellan gott och ont. En av frågorna är, har du sett att Bibeln säger att vi på jorden befinner oss i en kosmisk konflikt mellan gott och ont? Informationen. Sen ser du att Jesus önskar att vi ska välja sida i den här konflikten. Och de säger, jag ser det. Och så frågar jag, vem sida önskar du stå på? Och det är oftast fråga som de svarar väldigt snabbt på, att jag vill förstås stå på Jesus sida. Och det är bra. För då ger de uttryck för sin vilja. Det här vill jag göra. Och så säger jag, finns det något som hindrar dig från att idag säga som Josua, jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Ett annat exempel i lagen. Har du sett att de 10 budorden är lika oföränderliga som Guds tron? Och sen så läser jag Johannes kapitel 14, vers 15. Och jag frågar personen att, älskar du Jesus? Och vad säger Johannes 14, 15? Den säger att, om du älskar mig så håller du mina bud. Jag ställer frågan, älskar du Jesus? Och så frågar jag, hur vill Jesus att vi ska visa vår kärlek till honom? Och säger han, genom att hålla hans bud. Då vet jag att de är överbevisade om att det här är Jesus vilja. Så frågar jag, önskar du att visa din kärlek till Jesus genom att hålla hans bud? Och de säger, ja, jag önskar, men det är väldigt svårt. Och då så säger vi kan läsa till exempel versen efter, så säger att jag ska ge er en annan hjälpare. Och det är den helige ande. Och vi kan säga det, Jesus han har lovat att sända en hjälpare. Om vi vill, om vi bestämmer oss för att jag vill följa Guds bud. Så ska vi då böja vårt huvud och be att Gud ska ge oss kraft att faktiskt hålla hans bud. Och då säger jag, låt oss göra det, så gör vi det. Och vi har fattat ett beslut. Att vi vill faktiskt följa Jesus. Jesu återkomst. Har du sett att Jesu återkomst är synlig, hörbar, härlig och mycket nära? Och sen, tror du att Jesus önskar att vi inte ska vara oförberedda för hans ankomst? Det kanske var en konstig fråga. Tror du att Jesus önskar att vi ska vara beredda inför hans ankomst? Det kanske är lättare att säga. Och sen så säger jag, jag tror det. Så säger vi, är det din vilja att vara redo när Jesus kommer tillbaka? Ja, jag vill vara redo. Så låt oss böja vårt huvud och be att Gud ska ge oss kraft att vara det i så fall. Sabbaten. Är det tydligt ifrån vad vi har studerat att lördagen är sabbatsdagen som Gud har helgat? Och sen ser du från det vi har tittat på att Gud förväntar att vi ska helighålla dagen, den här dagen till hans ära. Och sen så säger jag, skulle det inte vara underbart att få tillbringa 24 timmar helt med Jesus och med troende. Så vi kan lägga bort vårt arbete och fokusera på honom under 24 timmar i veckan. Och självklart det vore underbart. För en person som älskar Jesus i alla fall. Och så säger jag, finns det något som skulle hindra dig från att just nu besluta dig för att helighålla sabbatsdagen? Ja, när man går igenom de här sakerna så är det mycket möjligt att det finns invändningar. Ni ser att den sista frågan här är oftast, finns det något som skulle hindra dig? Eller vad är det som får dig att tveka? Någonting i den stilen. Jag hittar inte en sax här nu, men om någon kan ge mig en så ska ni få en sån här. Och det här är i princip de flesta invändningarna som människor har när man ställer den här frågan. Om personen säger tack så mycket. Om personen säger nej, det finns inget som hindrar mig. Då säger man att prisa Gud. Låt oss, så ber vi att Gud ska hjälpa oss att fatta det beslutet. Men om det finns saker som hindrar, så är det viktigt att vi känner till vad det är för något. Och så att vi kan möta de invändningarna med Bibelns sanningar. Och Bibelns löften. Till exempel frälsningen. Är det människor som, när jag studerar med dem, så säger de att nej, men jag är en för stor syndare för att göra det. Och då kan man titta på den här lappen, så ser man att okej. Jag är en för stor syndare. Ja, det har vi där. Som en av de här invändningarna. Eller hur? Så kan vi titta på den här texten. Att Vi kan säga ja, ifall en person kommer med en invändning så finns det tre saker som vi ska göra. Eller det finns tre steg. Och det är att vi först säger att jag förstår hur du känner. Jag förstår hur du känner. Det är viktigt att inte bara förkasta den här invändningen och säga att det där var en dålig invändning. Eller något i den stilen. Utan vi måste visa förståelse. Vi måste säga ja, jag förstår hur du känner. Och sen så för det andra så säger vi att vi kan hänvisa antingen till andra personer eller till oss själva om vi har haft en sån erfarenhet. Och vi kan säga, jag har också känt på det sättet. Eller någon annan person har också, eller många andra personer har också känt på det här sättet. Så först att jag förstår hur du känner och sen så erkänna att det finns andra personer som också har känt på det här sättet. Så de känner att det här är inte något konstigt. Det finns andra som också har känt så. Och sen kan du presentera, men andra personer har funnit att det är ett svar, en lösning på det här, på den här invändningen. Och ta då till exempel den här frågan om jag är en för stor syndare. Så kan man säga att jag förstår att du känner så. Och det är många andra som har känt så också. Att vi är för stora syndare. Men vet du vad jag upptäckte? Eller vet du vad de här personerna upptäckte? Låt oss titta på en text i första Timoteus kapitel 1, vers 15. Här handlar det om Paulus. Det är bra att känna till de här texterna också. Så kan man använda dem på bättre sätt. Men första Timoteus kapitel 1, vers 15. Står det då så här. Här handlar det om Paulus. Och det står att detta är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot. Att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare och bland dem är jag den störste. Paulus, han hade förföljt kristna. Han mördade kristna höger och vänster. Han var till och med på väg och skulle utrota de kristna från Damaskus. Och jag ställer ofta frågan, har du gjort sådana saker? Om personen säger, nej det har jag inte gjort. Så Paulus han säger här, jag är den största av alla syndare. Men han kunde få förlåtelse för sina synder. Så om han kunde göra det, tror du inte att du kan få det också? Och på det här sättet så möter vi invändningarna med Guds ord. Och sen så kan vi ställa frågan, om de säger att jo, men jag förstår, jag tror det. Då säger jag, men finns det någonting annat som skulle hindra från att du tar emot Jesus just nu? Och de kanske kommer in med någon annan invändning. Om de inte gör det så kan ni be tillsammans och ni kan besegla det här beslutet. Men en annan invändning då, om vi tar om sabbaten till exempel. Så kanske någon säger att jag kan inte försörja mig om jag håller sabbaten. Och då har vi också en av de invändningarna. Jag kan inte försörja mig om jag håller sabbaten. Och då kan vi gå till Matteus kapitel 6. Fast vi gör den här att jag förstår hur du känner. Och andra har känt också på det sättet. Men de har funnit att det finns löften som Jesus har lovat. Matteus kapitel 6 och vers 30. Eller vers 31 till, vad var det står? Ja, 31 till 33 så står det så här. Gör er därför inte bekymmer och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Efter allt detta söker hedningarna. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också.
Amen.
Jesus säger, om vi sätter honom först i våra liv så behöver vi inte oroa oss för vad vi ska äta eller vad vi ska dricka eller vad vi ska klä oss med, hur vi ska försörja oss. Jesus har lovat att ta hand om oss på det här sättet. förstås om vi kan hjälpa dem på något sätt så kan vi göra det. Men annars kan vi lyfta fram löftet och säga det här har Jesus lovat. Vågar du lita på det här? Tror du att det är sant? Vågar du utmana dem till att våga testa Guds löften? Säg om du tror att det här är sant, våga testa det. Säg Gud, du har sagt det här. Nu ska jag testa om det funkar. Om det inte funkar så kan vi förkasta allt som har med religionen att göra. Men om det funkar, vilket det kommer att göra, så kan vi lita på det och vi kan få uppleva mirakel i våra liv. Så. Min uppgift till er idag är att ni ska få öva er i att ge appeller till varandra och möta invändningar. Så ni ska få dela upp er två och två. Och den ena personen ska göra någon av de här appellerna. Om ni vill ta frälsningen eller om ni vill ta någon av de här som jag har. Och sen så får den andra personen komma med en av de här invändningarna. Och sen så får ni öva er i de här sätten att möta invändningen på. Och sen så beseglar beslutet med en bön.